Vi börjar med att läsa i Matteus 11, från 25 till 30 verserna. Ofta lästa och citerade Jesus ord, som för ett litet tag sedan glimmade till för mig med en alldeles ny innebörd. Det vill säga, det är säkert den gamla vanliga, men den blev ny för mig. Matteus 11, 25 till 30. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min Fader anförtrott åt mig, och ingen känner sonen utom Fadern, och ingen känner Fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Jaha, det här är ett program för själavård. Herren vill ge vila för vår själ, eller ska ni finna ro för era själar, som det står i gamla översättningen. Så att det här är ju ett slutresultat som många av oss längtar efter. Herre, jag behöver få komma till rätta i mitt inre. Det är mycket som behöver förändras. Jag behöver ett inre helande. Jag behöver läkedom och upprättelse. Herren säger: kom. Och det är uppmuntrande. Kom till mig, säger han också. Han säger inte ens åk på ashram, utan han säger: kom till mig. Det går bra hemma med. Men det är ju roligt att du är här. Men så har han ett recept. En väg som är annorlunda mot alla andra vägar. Min frid ger jag er, säger han på ett annat ställe. Jag ger inte den som världen ger. Era hjärtan var inte oroliga eller försagda. Det finns alltså en väg till frid som är denna världens, och så finns det en som är Herrens. Och dessvärre blandar vi ofta ihop de här vägarna. Vi hämtar mycket vishet ifrån världens kunskap, blandar in i vår kristna förkunnelse och säger detta är kristendom. Men som sagt, Jesu väg är oerhört annorlunda mot alla andra vägar. Han säger så här, att det där du längtar efter, det kan bli av om du får lära dig ödmjukhet. Och det var ju en ganska överraskande kommentar, eller hur? Ska det vara nyckeln, säger vi. Vi hade för oss att nyckeln såg ut på ett helt annat sätt. Kom till mig så ska jag lära er självförtroende. Kom till mig så ska jag lära er hur man blir säker under armarna. Kom till mig så ska jag tala om för er hur man liksom flyter ovanpå i livets alla förhållanden. Övermannaskap och supermanship och allt vad det kan heta. Nej, det är denna världens vishet. Kom till mig så ska jag göra det lite stöddigare. Kom till mig så ska jag piffa upp dig. Ja, det är det utbud som vi har i denna världen. För att vi ska komma till rätta med det som kanske känns som en ofrid i vårt inre. Herren har en helt annan väg. Ett helt annat recept. Kom till mig så ska jag lära dig ödmjukhet. Och då, Omedelbart så reser sig vårt inre upp som en man och säger det går inte. Det är ju tvärtom så att det är ödmjukheten som är mitt problem. Det är den jag behöver hjälp med. Den kan inte vara lösningen på problemet, utan det är snarast min sjukdom. Att jag är så vansinnigt ödmjuk. Älskade vän, du vet inte vad ödmjukhet är. Det kanske inte jag heller gör, men du vet det säkert inte. Därför att det finns mycket som vi med rätta kallar falsk ödmjukhet. Och det är naturligtvis inte den Jesus talar om. Utan han säger så här: lär av mig, säger han. Alltså måste vi förutsätta att om någon vet vad ödmjukhet är och om någon lever i ödmjukhet, så är det Jesus. Det betyder att han, när vi kommer till honom, så håller han inte en lång föreläsning som jag gör nu, utan han delar livet med dig och mig tills det långsamt börjar gå upp för oss. Ah, han är ju ödmjuk. Det hade jag inte väntat mig att Gud skulle vara. Vad konstigt. Och när vi gör den upptäckten, så går den inte spårlöst förbi. Den påverkar oss i vårt allra innersta. Och när vi upptäcker att Herren är ödmjuk och vad det vill säga, så kommer en vila i vår själ. Och vi börjar att präglas av honom till att bli honom lika, hans avbild. Vi tar lite grann om det här med falsk ödmjukhet, så är vi av med det. Många har för sig att ödmjukhet är att man aldrig får lov att säga nej, utan man ska alltid säga ja. Vad folk än hittar på och vad folk än kräver av en, så måste man alltid säga ja. Om någon kräver skjortan, så ger honom byxorna också. Någon slår det på den ena kinden, så vänder den andra till. Åh, man måste. Man får aldrig säga nej. Jo, då, det får du visst det. Gud säger ju ofta nej till dig, eller hur? Han är ödmjuk. Du ska inte alls bli så ödmjuk att du blir förljugen. Det är inte det går ut på. Ödmjukhet är något annat. Du bör säga nej när du tycker nej, för du ska vara ärlig. Det är ingen hyckleri det här, utan det är sanning och verklighet. Andra har för sig att ödmjukhet, det är att vara fullproppad med självanklagelser. Ska man bli riktigt, riktigt ödmjuk, så ska man säga helst 100 gånger om dagen att usch, jag är så dålig och usch, jag är så värdelös. Och jag duger ingenting till, och mig kan det aldrig bli någonting av, och jag är ett hopplöst fall. Ja, det där är inte heller ödmjukhet. Därför att en ödmjuk människa har förmågan att glömma sig själv snarare än att hålla på att anklaga sig själv. En ödmjuk människa är inte längre så intresserad av sig själv. Befriad från slaveriet under sitt eget jag, snarare än en upptagen med att tala om hur dåligt det där jaget är. Låt oss titta i Johannes andra kapitel. Där finns en liten fin kommentar som jag tycker mycket om. Vi ska börja läsa i 13 versen, Johannes 2:13. Judarnas påskfest närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet stötte han på dem som sålde oxar och får och duvor, och dem som satt där och växlade pengar. Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord. Och till dem som sålde duvor sa han: bort med allt det här. Gör inte min faders hus till en saluhall. Och hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet: lidelsen för ditt hus skall förtära mig. Det där som står i 15 versen, det gillar jag. Han gjorde en piska av repstumpar. För ibland läser vi om den här episoden som att Jesus plötsligt tappade besinningen. Som det gick en propp, som vi brukar säga på svenska. Alltså att han plötsligt liksom bara gjorde saker. Nej, det här var en noga planlagd handling. Han förberedde sig genom att skaffa en massa små repstumpar och satt och knöt ihop ett rep. Och vi kanske, om vi hade varit med, skulle klappat om Jesus efteråt och sagt att nu var du väl ändå inte ödmjuk. Jo, det var han. Det är bara det att vi vet inte vad ödmjukhet är. Och därför förstår vi så lite vad det är Jesus säger. När han säger, lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna vila för er själ. Alltså har vi framför oss uppgiften att få lite mer klart för oss vad ödmjukhet handlar om. En intressant uppgift. Därför så tittar vi lite grann i Bibelns grundspråk. Vi kan titta både i grekiskan och i hebreiskan. Och så tar vi reda på vad betyder nu de ord egentligen som översätts med ödmjuk. Jo, det betyder att vara ingenting. Att vara liten, obetydlig, till och med föraktad. Att vara oansenlig. Att just inte vara någonting. Går vi till grekiskan och tittar på de ord som översätts som ödmjuk. I de gamla grekernas mun så var det alltid någonting löjligt. Något löjeväckande med ödmjukhet. Det var människor som inte dög någonting till. Det var människor som var fåniga och värdelösa. Och det revolutionerande med det kristna budskapet när det går ut i det dåtida romarriket, det var detta att man vände upp och ner på hela begreppet ödmjukhet. Och från att det hade varit något löjligt, något uselt och något fånigt, så blir det istället ett hedersbegrepp. Det blir något fint och något underbart. Det blir så att säga ett stycke av all godhetskälla. För att vi ska förstå det här, så ska vi läsa i första Korinthierbrevets första kapitel. Ty för de flesta av oss är det väl så här att den grekiska betydelsen i begreppet ödmjukhet ligger oss närmare till hands än den kristna. Vi ska läsa ett ganska långt stycke från 18 till 31 verserna. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet, jag ska göra de visas vishet om intet, och de förståndigas förstånd ska jag utplåna. Vad finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet, den stolte skall ha sin stolthet i Herren. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det finns två sorters vishet. Det finns denna världens vishet. Och det finns himmelrikets vishet. Och den senare har alltid ett kors över sig, eller i sig. Och det är detta att svagheten är starkare än styrkan. Varför är det så? Jo, därför att Gud har bestämt att det ska vara så. Det står så i 21 versen. Eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Hur tänkte Gud då? Ja, vi kan ju gissa lite. Du vet, Adam, han fick för sig att han skulle bli något. Han skulle bli som Gud. Han skulle bättra på Guds skapelse. Han sträcker sig efter frukten från trädet. Och allt sedan dess har ju människan haft ett inbyggt tvång i sig att bli något. Och mycket av det vi gör, allt för mycket, går ut på att vi ska bli något. Och vi är ständigt upptagna med frågan, vad är nu jag för något? Blev jag större av det här eller blev jag mindre? Lyckades jag med det här? Blev jag allmänt aktad och respekterad? Eller blev jag inte allmänt aktad och respekterad? Vad säger andra om mig? Allt det där har ju med syndafallet att göra. Och därför beslöt Gud något mycket intressant. Han beslöt sig för att han skulle i princip bara handla genom dem som inte var någonting. Och för den skull så står det så här att Gud utvalde det som i världen var dåraktigt. Det som i världen var löjligt, det som inte var någonting. De oansenliga, de som har tummen mitt i handen, de som aldrig kan säga en mening som folk begriper, de är utvalda av Gud. De som inte har gått några charmkurser och som aldrig skulle bli godkända i någon charmkurs heller, det är de som är utvalda av Gud. Ty Guds svaghet är starkare än människor. Och Guds dårskap är visare än människor. Och ska man säga det någon gång på året så ska det väl vara på långfredagen. Där Guds svaghet vinner en väldig seger över alla människor. Som slog och piskade och spikade och hånade. Guds svaghet är starkare än människor. Alltså är det så här, att Gud utvalde det som inte var någonting här i världen för att göra slut på, för att det skulle komma på skam, som det står. Det är allt det som var starkt och som var något i sig själv och som var så duktigt och dugligt och präktigt och gediget och bra. Gud ville få det där på fall, därför att det var ju Adams önskedröm att få bli så där fruktansvärt präktig och duktig och finurlig och fiffig och oberoende och bra. Men för oss ser ju perspektivet ofta annorlunda ut. Vi har svårt att se det från Guds synvinkel. När vi riktigt har gjort bort oss och det knakar om det, så flyger vi inte upp och säger hurra, halleluja, tack och lov. Nu kommer Guds kraft att verka. Utan vi sitter ju där och tuggar på naglarna och säger usch, jag gjorde bort mig. Vi är så präglade av denna världens vishet. Vi talar så gärna om självförtroende. Herren säger, kom så ska jag lära dig ödmjukhet, så ska du få vila för din själ. Du ska få frid inombords. Och det är kanske så att när man behöver den vilan och den hjälpen, att man många gånger säger, jag har så dåligt självförtroende. Och så tänker man, om jag bara fick lite mer av den sorten så skulle jag få vila i min själ. Och det finns en världens väg till frid, men det finns en annan väg. Och Herren säger, kom så ska jag lära dig att inte vara någonting. Låt mig ta en bild, en enkel och kanske lite fånig bild, men i alla fall. Du står på ena sidan ett högt plank och vill komma över till andra sidan. Det finns två vägar förbi det här planket. Det sträcker sig från öster ända till väster, men du kan antingen klättra över eller krypa under. Och denna världens vishet består i att klättra över planket. Och det blir verkligen en klätterövning. Herren säger, kom min älskade så ska jag visa dig, det finns en mycket enklare väg, den går under planket. Titta här på mig ska du se när jag kryper under, så jag ska visa dig hur man gör, så kan du följa efter. Det låter väl intressant. Huvudsaken är ju att man kommer till andra sidan. Vad är det på andra sidan för någonting? Vad är det vi längtar efter när vi längtar efter självförtroende? Jo, egentligen efter handlingskraft och frimodighet. För i samma ögonblick, i samma andetag som vi säger att jag har så dåligt självförtroende, så betyder det att jag har så svårt för att besluta mig. Jag har så svårt för att göra saker. Jag kommer aldrig till skott med det jag skulle göra. Och försöker jag så blir det dåligt gjort. Jag skulle önska att jag var lite mer på hugget, att jag var lite säkrare, att jag var lite att jag visste lite bättre vad jag skulle göra och hade lite mera go, för att nu tala svenska. Och då är det ju så här att när vi blir av med våra falska föreställningar om vad ödmjukhet är, då ska vi upptäcka att den ödmjuke är en handlingskraftig människa. Och det är kanske på den punkten där vi allra mest misskänner ödmjukheten i Jesu tappning. Till en ödmjuk människa föreställer vi oss väldigt lätt en passiv och lite uppgiven, lite resignerad människa. Hoho, ja, man har fått sina törnar och nu hör jag till de stilla i landet. Underförstått, jag gör ingenting. Jag har försökt men det gick inte, så nu väntar jag bara på döden. Men det är inte ödmjukhet. Den ödmjuke är handlingskraftig. Men han är inte handlingskraftig därför att han menar sig vara så kompetent. Utan han är handlingskraftig därför att han har slutat att fundera på om han är kompetent eller ej. Det har med tillförsikt eller förtroende att göra det här. Och den som klättrar över planket och strävar efter ett självförtroende, han vill ju kunna tro på sin egen förmåga. Jag gör det här därför att jag tror att jag kan. Men den som kryper under planket, han säger så här: jag gör det här därför att jag tror att Gud kan. Och jag är ingenting i sammanhanget, men behöver heller inte vara någonting. Halleluja. Ty Gud har bestämt sig för att använda dem som inget är, och jag är inget. Alltså hör jag till dem som Gud använder. För det är någonstans där vi brukar spåra ur. Vi tänker så här: jag är ingenting, alltså använder inte Gud mig. Istället för att läsa som det står och säga: jag är ingenting, hurra, alltså använder Gud mig. Och det är den upptäckten som egentligen är grunden för den kristnes frimodighet. För många år sedan så gick jag på grund på den här bibeltexten, den här 26 versen, eller 27, att det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa, står det med skam och så vidare. Och jag tänkte det, men i våra församlingar finns det ju nästan 20 på dussinet som säger att vi kan ingenting och vi duger ingenting till och vi är så ynkliga och små och svaga och hjälplösa. Och vi borde ju ha väckelse när alla säger så, tänkte jag. Och ändå har vi inte väckelse. Det måste vara något fel någonstans. Paulus måste väl ändå ha missförstått det här. Men det är då jag tycker att vi måste läsa Johannes döparens regel. Det som sig bör, att jag förminskas och han växer till. Det är ödmjukhet. Det räcker inte med att du och jag förminskas. För det är ett ganska vanligt tillstånd. Att vi allihopa lider av någon sorts kollektivt mindervärdeskomplex. Vi klarar inte det här. Det har inte gått på de sista 40 åren. Och vi borde göra en massa, men vi klarar det inte. Vi orkar inte, vi kan inte, vi kanske inte ens vill. Ja visst, vi upplever oss så små. Och vi är små. Men handlingskraften förlöses ju inte förrän den dag man i sin litenhet ser hur stor Herren är. Det är min erfarenhet att människor som säger väldigt ringaktande saker om sig själva har i allmänhet också en ganska liten Gud. Och då går det inte. För om antingen måste du ha förtroende för dig själv eller också för honom. Men har du inte förtroende för varken honom eller dig själv, ja, då blir du sittande. Denna världens princip är nu att säga så här: ja, Gud finns inte, så att honom kan vi inte ha förtroende för. Utan du måste ha förtroende för dig själv, och nu ska vi bygga upp ditt självförtroende. Och det blir ju ett mödosamt babelstorn att bygga och snickra på. Och som regel blir man aldrig färdig på den här sidan graven. Och därför kommer man heller aldrig till skott med att göra det där fina man tänkte göra när man skulle få det där självförtroendet. Utan det blir så att säga ett evighetsarbete. Herren säger istället att det finns en annan väg. Att vi får börja se hans storhet. Ska vi gå tillbaka då till Matteus 11 och titta vad där står. Det handlar ju om att lära känna Herren. Ingen känner sonen utom fadern. Och ingen känner fadern utom sonen. Då är vi ju chanslösa, säger vi. Nej, det finns en möjlighet. Nämligen att sonen uppenbarar sig själv och därmed fadern i våra hjärtan. Vad gäller för spelregler för det då, säger vi? Jo, säger Herren. Den uppenbarelsen är fördold. Gud fördöljer sig för de visa och kloka. För dem som klarar sig ändå. Men han uppenbarar sig för den som är som barn. Alltså återigen, för den svag, den ringe, den som inget är. Ja, men mig har han aldrig uppenbarat sig för, säger du. Och jag har aldrig varit något i hela mitt liv. Ja, då tror jag också att det handlar om att acceptera att det är så här Gud vill ha oss. Vi bläddrar några sidor i Matteus och kommer till 18 kapitlet. Och läser de första 5 verserna där. Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa: sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Det handlar kanske inte bara om att ta emot grannens ungar när de vill komma in och leka med ens egna barn. Utan det kanske framförallt handlar om att ta emot barnet i sitt eget liv. De som gör sig själva små, står det i nya översättningen. Den gamla står att vi ödmjukar oss och blir som barn. Ni måste omvända er och bli som barn, säger Jesus. Och det dröjde väl länge när lärjungarna begrep. Och det kanske inte vi heller har gjort. Men på något sätt kanske det handlar om att acceptera att Gud vill få handla genom dig och mig när vi befinner oss i, vad ska vi säga, hjälplöst skick. När vi i denna världen ingenting är. Och det kanske är så här att när den dagen kommer, då jag säger till Herren att är det så du vill ha mig? Och är det liv du vill att jag ska leva, ringaktad i världen? För att din kraft ska flöda och verka, så vill jag acceptera det. Jag vill ta emot det barnet. Inte för att få din kraft och på nytt bli något i världen. Utan för att din kraft ska flöda och jag ska fortsätta att inte vara någonting i världen. Att bli en dåre för Kristi skull. Och inte bara 10 minuter dårskap när man lämnar sig till Herren. Utan dårskap dag och natt i resten av livet. att vara ingenting och att trivas med det. Att vilja ha det så. Jag tror det är ett tillstånd där Herren börjar uppenbara sig. Du vet, det är så mycket i våra kristna sammanhang som strävar efter att bli etablerat, att sträva efter att bygga stora katedraler och att på allt sätt utrustas med stora resurser. Jag tycker så mycket om den här bilden av Jesus som säger att människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud. Han har ingen egen predikstol, han har ingen egen kyrka. Han får låna en båt för att ha någonting att stå i när han ska predika. Och han är den som låter sig födas i ett stall. Han är den om vilken man sedan säger att han är Marias son och inte Josefs. Han är den om vilken man rycker på axlarna och säger, kan något gott komma från Nasaret? Kom till mig så ska jag lära er ödmjukhet. Du behöver inte vara något och du behöver inte bli något. Utan du kan finna dig till rätta i detta att inte vara något och inte bli något, men Gud handlar. Jag rörde vid det där lite grann igår kväll och sa så här, att när Petrus liksom drar in fötterna och säger, aldrig i livet ska du tvätta mina fötter, så är det därför att han inte har förstått vad kärlek är. Att kärlek och förnedring, kärlek och ringhet hör ihop med vartannat. Och att när Gud vill utrusta dig och mig för ett kärlekens mottagande och ett kärlekens utgivande, så kan han inte först liksom sätta upp dig på en hög plattform och utrusta dig med allt du pekar på. Och sen som rosen på födelsedagstårtan högst upp sätta kärleken som den sista garneringen. Utan det är detta att antingen lever vi i kärlekens rike eller i allt det andra. Därför måste Herren på något sätt föra oss in i ett ringhetens sammanhang för att kärleken ska nå sin fullkomning. Eller som Paulus skriver, att för att jag inte ska få tillbaka mitt högmod inför alla mina övermåttan höga uppenbarelser, så har jag fått en satans ängel som slår mig i ansiktet. Och när jag har frågat fadern om varför det här ska vara nödvändigt, så säger han att kraften fullkomnas i svaghet. Det behöver inte betyda, det här uttrycket, att kraften blir starkare alla gånger. Det kan finnas mycket kraft som flödar i styrkan också. Men kraften blir renast, den blir ädlast, slaggfriast i vår svaghet. Det har vi säkert inga som helst svårigheter att förstå. Det blir allt mindre inblandning av dig och mig om Herren får hålla oss svaga, när hans nåds kraft ska strömma. Det är inte svårt att förstå, men vi kanske inte har så stor lust att förstå. Ordet har en väldig makt över tanken. Därför våra tankar består ju egentligen av ord. Och om vi utan att reflektera närmare på det tar in ett visst ord för att beskriva ett stycke verklighet, så är det ganska snart ordet som gäller och inte verkligheten. När vi söker den här vilan för vår själ som Jesus talar om, så klär vi ofta vårt dilemma, vår situation i uttrycket jag har dåligt självförtroende. Och i samma ögonblick som vi säger det så är vi ju fast. Därför dåligt självförtroende kan bara åtgärdas genom mina egna prestationer. Det är bara genom att jag gör bättre nästa gång jag försöker. Det är bara på det viset som jag kan få ett bättre självförtroende. Och så hamnar man i ekorrhjulet och prestationskvarnen. Nu kan vi emellertid beskriva det här tillståndet på ett helt annat sätt. För att lättare förstå vad det handlar om. Låt mig uttrycka det så. Att om alla människor på jorden var snälla. Och kärleksfulla och vänliga och rara och trevliga och omtänksamma och barmhärtiga. Då skulle det inte vara hela världen att göra bort sig, eller hur? Du kunde säga det töntigaste saker. Och alla skulle bara krama om dig och ni skulle ha hjärtligt roligt och så skulle ni dricka kaffe sen. Du skulle inte gå hem och slita dina hårtestar och gnissla tänderna ur led. Det behövdes inte, för alla var ju snälla. Och ur den tanken kan vi dra den erfarenheten. Att det där som vi kallar för dåligt självförtroende, det är ju egentligen bara en spegelbild av hur man ser på människorna runt omkring sig. Ju mer jag väntar mig hån och förakt, ju mer jag väntar mig påhopp och sparkar ifrån min omgivning, desto mer känner jag, åh, jag måste ha självförtroende. Jag måste bygga upp något så jag orkar leva i denna onda och farliga värld. Men den dag världen inte är ond och farlig längre så behöver jag inte allt det där. Då är det bra ändå. Och väldigt ofta är det så här att det vi kallar dåligt självförtroende är egentligen bara återspeglingen av hur vi ser på människorna omkring oss. Och vi kunde lika gärna kalla det dåliga självförtroendet för misstänksamhet. Då jag kanske tänker så här att det finns inget utrymme för mig att på något sätt säga någonting som kan sättas i fråga. Jag måste vara perfekt, jag måste göra allting bra. Därför att annars så flyger folk på mig. Så ganska ofta numera när människor kommer till mig och säger jag har så dåligt självförtroende, så brukar jag försöka vända på biffen och fråga vad lever du med för människor omkring dig? Hur ser du på människorna runt omkring dig? Vad väntar du dig av folk? Och det visar sig ofta att man väntar sig de förfärligaste saker av människor omkring en. Och man går omkring och bär på en börda som jag tror i Guds ögon inte heter dåligt självförtroende utan misstro. Misstänksamhet emot omgivningen. Det intressanta är nämligen att människor som har det här dåliga självförtroendet, vi kallar det, de brukar ofta klaga på att Gud är så tyst. Och då läser man ju igen det här första Korinthierbrevet 1 och tänker, men Gud är uppenbarad, det är ju för de som ingenting är. Varför kan du inte göra det för honom här? Men då kan man få se detta. Att om man börjar tala med personen i fråga om att du behöver kanske bli löst ifrån all din misstro. Du bär en tung börda av misstro och misstänksamhet. Tänk om det är den som behöver lyftas ut. För kärleken har ju den egenskapen att vi måste tro på den för att den ska kunna verka i vårt liv. Jag menar, om jag kommer och kramar om dig och säger att jag vill dig så väl, och du tänker dig att ja, det var en konstig knopp det där, undrar vad han var ute efter. Jag menar, det hur mycket kärlek jag än hade och försökte ge uttryck åt, så påverkar det ju inte dig annat än möjligen negativt. Och det kan faktiskt vara så att vi kan bära på sådana bördor av misstro, att när Gud kommer och säger jag älskar dig mitt barn, så säger vi det att ja, det är förstås bara det att han vill ha mig till missionär på Grönland och jag är så frusen redan förut så jag har ingen lust att åka dit. För handen på hjärtat, vi väntar oss ju också många konstiga ting ifrån Gud. Det är ganska lätt att förstå hur misstron uppkommer i våra liv. Vi har gjort erfarenheter av ondska. Vi har gjort erfarenheter av att bli ringaktade, att bli undanskuffade, att bli utnyttjade och förbigångna. Vem har inte gjort sådana erfarenheter? Och väldigt lätt blir det så här, att även om man har mött 100 snälla människor och 3 elaka i sitt liv, så är det de där 3 elaka som färgar ens personlighet starkare än de 100 snälla. Och när man på något sätt börjar liksom att fixera sig vid deras elakhet, så händer någonting med ens syn på hela mänskligheten. Man tänker så här att ja, det han kunde göra och det hon kunde göra, det kan ju vem som helst av de andra också göra. De där 100 snälla, de kanske bara anstränger sig. Rätt vad det är flyger de också på mig. Det är bäst att vara på sin vakt. Det är bäst att inte släppa in någon. Så det behövs inte att man gör så många erfarenheter av mänsklig ondska förrän man drabbas av en sorts misstänksamhet som blir som en sprutmålning över hela omgivningen, snälla såväl som stygga och till och med över Gud. Därför kan det vara väldigt nyttigt om man säger så här att jag har sån ofrid i min själ och jag har så dåligt självförtroende, att man fick liksom, jag höll på att säga, nästan ta sig det förtroende till Gud, när man går till honom och säger det att peka ut vilka människor det är som har färgat mitt liv med misstänksamhet. Hjälp mig att förlåta de människorna. Lyft ut misstänksamheten ur mitt liv. Inte för att jag ska bli blåögd och godtrogen, utan för att jag ska kunna urskilja vilka som är värda mitt förtroende, vilka jag kan anförtro mig åt och släppa in i mitt liv. Och så att jag först och främst ska släppa in dig, Herre. Men i allt det här ligger ju tanken att vi måste acceptera att Gud, kanske för att bana väg för sin nåd i våra liv, låter oss uppleva moment som talar om för oss att vi ingenting är. Ty när människor är elaka mot oss, säger saker och gör saker, så tänker vi också väldigt lätt så här att det där, det skonar inte Gud mig för. Jag blev mobbad i skolan och Gud satt tydligen i sin himmel och såg på, men det hände ingenting. Och därför är Gud inte förtroendevärd. Jag kan inte lämna mig åt honom som svek mig i en sån situation. Här måste vi förstå detta. Att Gud har utvalt det som i världen ingenting är. Och det betyder inte bara att Gud har utvalt det som inte råkar vara något här i världen. Han har utvalt dem som råkar vara ett olycksfall i arbetet, så att de fick inga talanger och det blev aldrig någonting med dem. Nej, det är inte så. Utan det är ofta så att Gud utväljer de människor som har fått uppleva ett mått av ringaktning över sitt liv. Därför är det egendomliga när vi tittar på ordet ödmjukhet, både i Gamla testamentet och Nya, det är att det är inte bara en egenskap i vår personlighet. Det handlar inte bara om att jag är en mild och försynt och lite speciell människa, utan samma ord används också för att beteckna en social situation. Och vi ska titta på några texter om detta. Vi ska slå upp i Lukas evangeliet 1:48. Det är Marias lovsång och vi läser från 46 versen. Då sa Maria: min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Det här uttrycket, sin ringa tjänarinna, det är samma ord. Du hade språkligt sett kunnat skriva lika gärna till sin ödmjuka tjänarinna. Men här handlar det egentligen inte om hennes personlighet utan om hennes sociala situation. En ung flicka som ingenting var i en avkrok av landet. Henne utväljer Herren. Inte för att det är något speciellt utan för att det inte är något speciellt. Vi ska gå till Romarbrevet 12:16. Och möta samma ord igen. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Här skulle ju bli rent nonsens om vi översatte: håll er inte för goda för att umgås med dem som är ödmjuka. Men språkligt sett skulle det gå bra. Ty det är samma ord. Ödmjukhet är inte bara ett hjärtelag, utan det handlar också om en total livssituation. Att vara i den sociala ställningen att man ingenting är. Jesus går inte, eller rättare sagt, han åker inte runt i ett jätteekipage i Israels land och flyttar från det ena lyxhotellet till den andra, samtidigt som han säger: jag är ödmjuk i hjärtat. Han är lika ödmjuk i fötterna. För han har inget jätteekipage att åka i. Det är lika mycket ödmjukhet det. Vi kan se samma sak i Gamla testamentet. Vi går till 4 Mosebok 12 och läser om Mose. 3 versen. Men mannen Mose var mycket saktmodig, mer än någon annan människa på jorden. Ja, det låter ju som det var en personlighetsegenskap, och det är det naturligtvis. Men vi kan hitta samma ord i grundtexten översatt på annat vis, men ändå samma ord. Vi ska gå till Saltaren 9 bara för att ta ett exempel. Låt oss läsa 13 versen först. Saltaren 9:13. Ty han som utkräver blodskulder har kommit ihåg dem. Han har inte glömt det betrycktas klagorop. Du hade lika gärna kunnat skriva det ödmjukas klagorop. Men nu handlar det inte bara om ödmjukheten som en inre hjärteangelägenhet, utan här är det ödmjukheten så att säga i yttre mening. Gud vill lära oss ödmjukhet rakt igenom, att kunna leva i en ödmjuk situation, eller om du hellre vill uttrycka det så, att göra oss så ödmjuka att vi kan leva i en situation som vi annars skulle uppleva som förödmjukande och ändå stå i hans kärleksström. 19 versen. Ty inte för alltid ska den fattige vara glömd. Det betrycktas hopp skall ej bli om intet evinnerligen. Det betrycktas hopp, står det här. Och det är samma ord som används om Mose. Alltså tänker vi lätt så här, att om vi ska kunna ha förtroende för Gud, det är förtroende som gör att jag får vila i min själ, det som gör att jag får en frimodig handlingskraft utan att själv behöva vara någonting, då tänker vi så här, då måste Gud bevisa sig vara förtroendevärd. Ja, hur ska det gå till då? Jo, det ska gå så till att jag slipper undan alla trångmål. Och så fungerar det inte. Utan Herren säger istället, kom till mig och lär ödmjukhet av mig. Och det handlar både om att få lära sig att bli förtrogen med ringhet och att bli löst ifrån behovet i ens inre av att på olika sätt ta sig ur den där ringheten. Utan att istället säga så här, nu Herre är det öppna kanaler för din uppenbarelse, för din vishet, för din kraft, för din härlighet. Nu är alabasterflaskan krossad. Låt nu väldoften rinna ut, Kristusdoften, i alla riktningar. Ty detta att omvända sig och bli som barn, det är att acceptera att Gud vill få lägga ett mått av svaghet över våra liv. För att hans nåd och kraft både ska bli tydligt upplevbar för oss själva, men också kunna strömma vidare till omgivningen. Och vi kan ju ha gjort den erfarenheten när vi ser tillbaka på kriser vi har varit med om, att Herren var förunderligt nära. Och jag själv var förunderligt levande. Men idag är jag mätt och rik och frisk och lycklig och glad och harmonisk, och Herren förefaller vara ljus och borta. Det här betyder inte alls att vi ska bli självplågade. Du behöver inte byta vattensängen mot spikmatta. Det handlar inte om att sitta och pina sig själv på olika sätt. Men det handlar om att söka sig till Herren i fullt förtroende. Mitt i de svagheter man upplever. Ibland lyfter Herren bort dem. Ibland säger han, du behöver dem. Och vi får säga till Herren, ge mig den kraft som gör att jag kan finna mig i att vara fattig och finna mig i att vara rik. Att jag är löst ifrån det här att titta på vad jag är. Ge mig nåden att kunna förminskas på ett sådant sätt så du blir stor. Och låt det få vara grunden för min frimodighet. Att du är stor och jag behöver inte vara något. Det är vilsamt, förstår du. Därför att då har ju mycket av stressen och alltihopa det här prestationsjagandet tappat sitt grepp. Om jag inte behöver göra något för att bli något, därför att det inte är meningen att jag ska bli något. Men jag kan göra något därför att Herren är stor. Och han är stor i vilket fall. Då är ju ganska mycket av prestationshysterin liksom utvädrad ur ens inre. Och Herren säger, härligt, du har fått vila för din själ. Det är tro. Ty tron är prestationens motsats. Alltså är det så här att vi inför de besvikelser vi upplever lätt grips av misstänksamhet eller misstro. Och människor kan man behöva förlåta för att, så att säga, den här misstänksamhetens och misstrons börda ska lyftas bort. Och därmed det vi kallar ett behov av mera självförtroende. Men sen behöver vi kanske också komma till en större insikt och klarhet om att Guds nåd kan inte flöda varken in i våra liv eller ut ur våra liv om det inte finns ett mått av ringhet. Det är kanske den biten som vi har svårast att se. Men att Herren behöver få tillåta former av svaghet i våra liv för att nåden ska flöda. Och att vi därför, om vi har en svaghet som vi länge önskat att bli av med, så blir vi inte av med den. Då får vi istället gå till Gud och säga: Herre, var är nu din nåd någonstans, den här som ska flöda så rikligt i min svaghet? Blir jag inte av med svagheten, så ska jag åtminstone få se nåden. Då ska den strömma. Jag ska få se hur den utför sitt verk, både i mitt liv och i min omgivning. Jag ska inte bli lottlös. Kom till mig, alla ni som arbetar och är betungade, så ska jag lösa er från stressen och prestationen. Ni ska få vila i er själ. Hur ska det gå till? Genom att vi lär ödmjukhet av honom. Låt oss be. Herre, idel goda gåvor och fullkomliga skänker kommer ner ovanifrån. Och ibland behöver vi få våra ögon öppnade för att se hur mycket godhet vi är utsatta för. Förstå dina vägar som är högre än våra vägar. Ditt rike som är av ett annat slag. Få se den svaghet som är starkare än människor och den dårskap som är visare än människor. Herre, vi behöver få upp våra ögon för vad sann ödmjukhet är för någonting. För jag tror, Herre, att vi är så påverkade av vår samtids sätt att tänka, att vi mycket motarbetar dig och därigenom inte ser din godhet över våra liv. Herre, frimodigt kan vi gå till dig och söka helande till ande, själ och kropp. Men samtidigt så vet vi att du kan ha avsikter bortanför våra önskemål. Och ibland är det ju som det är för Jobb, som det var för Jobb. Han fick inte svar på sina frågor, men han fick dig. Och om du uppenbarar dig i våra hjärtan, så kanske vi också kan säga att när jag har dig i himmelen, så frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäktar, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del i vinnerligen. Lös oss ifrån falsk ödmjukhet idag, Herre. Lös oss ifrån misstrons och misstänksamhetens tunga börda. Ge oss en trygghet i dig, Herre, som gör att vi kan våga vara frimodiga samtidigt som vi glömmer bort oss själva. Därför att vi är små och du är stor. Låt oss få se din underbara storhet och låt det vara oss nog. Amen.